I år har taltidningen Sommarserie temat skånska filmplatser. Och idag ska vi till den äldsta av dem alla. Faktiskt platsen där de första svenska filmerna överhuvudtaget spelades in. För mer än ett sekel sedan. Så Östra Storgatan 53 i Kristianstad är en adress med filmhistorisk betydelse.
Nu befinner vi oss då på Filmmuseet. Den svenska filmens vagga där allting startade en gång.
Ronny Jönsson är intendent på Regionmuseet i Kristianstad och den som har hand om filialen Filmmuseet som ligger vid en av gågatorna i stans centrum högst upp i ett gråputsat fyravåningshus. Museet firar 45 års jubileum i år och är bokstavligt talat historisk mark.
Och just nu så står vi då i Sveriges äldsta filmateljé. Och den här ateljén är alltså från 1909. Man invigde ateljén, ja man invigde faktiskt hela huset den 11 mars 1909. Och hela huset är alltså Sveriges första filmfabrik eller Sveriges första filmpalats. Och det här huset byggdes ju av filmbolaget eller biografbolaget Svenska Bio 1908. Svenska Bio var redan då lite etablerat och hade biografer lite runt om i södra Sverige. Ja, faktiskt i hela Sverige hade de biografer. Och så byggde de här huset för de ville ha sin verksamhet samlat under ett tak. Och så ville de ha en filmstudio där de kunde producera sina egna filmer, sina egna spelfilmer. För att förse sin biografkedja med egen svensk spelfilm. Så det var de orsakerna för att man byggde huset.
Nu är vi högst upp på fjärde våningen. Vad var det på de andra våningarna?
Ja, längst ner i bottenvåningen där hade man biografen Cosmorama. Som var en premiärbiograf som de byggde. Så att där nu Hennes och Maurits klädesaffär ligger, där hade de sin biograf. Den där biografen låg där till 1931. Och sen på andra och tredje våningen hade man då kontor, verkstad, filmlaboratorium. Ja, så man skulle kunna göra film, alltså allt möjligt. Jag har byggt filmmuseet kring ateljén. Och som du ser, det är en väldigt liten ateljé. Den är 5 meter bred och 11 meter lång. Men så såg ju ateljé ut då i början av 1900-talet när man byggde den här. Och som du ser, det är mycket glas också. Du ser, det är en glasvägg och ett glastak. Det var ju så att man hade ju inga rejält starka studielampor på den här tiden. Så man var helt nästan beroende av dagsljuset för att göra film. Det är därför det ser ut som det gör.
Det är, vad ska man säga, som ett snedtak av glas.
Ja, precis. Ja, men alltså, det var väldigt noga hur det här byggdes. Om du tänker på det så ligger det här glaset också mot norr. För det var för att man vill ha så jämnt ljus som möjligt in i ateljén. Så att man tänkte väldigt noga på hur man byggde. Så det var väldigt vanligt att man byggde just ateljéer på det här viset lite runt om i Europa på den här tiden.
Från början var hela huset vikt åt filmproduktion. Numera är det andra verksamheter i övriga lokaler. Men i takvåningen där Filmmuseet ligger finns ateljén som alltså är Sveriges äldsta bevarad. Det magnifika glaspartiet som täcker nästan hela ena långsidan får dagsljuset att flöda in och sätter sin prägel på rummet. Det känns som att tiden står stilla. Med en flärdfull atmosfär som leder tankarna till städer som Paris och Berlin. Och att den här glamorösa platsen kommer att hamna i en skånsk småstad berodde på en fabrikör och en bokhållare som båda bodde just här.
Gustav Björkman och Nils Hansson Nylander. De var, du vet, som det var på den här tiden, äventyrare och intresserade av teknik och pengar och så vidare. Så att Björkman var här bara en väldigt kort tid, men Nils Hansson Nylander var ganska länge i företaget och så. De var ju intresserade av den nya konstarten som kom 1895, och de hade blivit intresserade av film och de hade varit över i Danmark och sett att Nordisk Film kunde göra film och visa film, så tänkte de, kan de så kan väl vi också bestämma sig för att börja med en biografkedja. Och det började väldigt blygsamt, så till att börja med har man bara en enda biograf, men så utvecklades det rätt snabbt bolaget och det blev filialer och sedan blev företaget större och större och då försvann de här efterhand ut ur företagsledningen och så kom det in mer professionella krafter i det när man då hade bestämt sig för att bygga det här huset och utveckla företaget. Ganska så fort, redan 1910 på hösten, bestämde sig för att flytta från Kristianstad till Stockholm. Filmbolaget utsattes för konkurrens Det var det största bolaget i Sverige på den här tiden och man var ju rädd för att förlora sin monopolställning och så. Så det var därför man, trots att man satsade väldigt mycket pengar på det här huset, så ger man sig iväg för att behålla sin maktställning.
Så själva filmandet här var i 2 år helt enkelt?
Ja, precis. 2 år och så gjorde man 8 spelfilmer gjorde man. Så det var ju inte så där väldigt mycket. Och kanske kvaliteten var kanske inte den allra bästa, men det var ju faktiskt det första stapplande stegen. Det var här Svenska Bio skapades så att säga. Visst, det fanns ju, vi hette det, andra filmbolag också. Så kom efterhand filmbolag, framförallt i storstäderna. Så någon i Malmö, någon i Göteborg och några i Stockholm och sådär. Men det här var ju Svenska Bio, aktiebolaget Svenska Biografteatern som det hette. Det var ju helt det dominerande filmbolaget på den här tiden.
Ja, 1910 flyttade Svenska Biografteatern sin verksamhet till Stockholm och Lidingö på initiativ av sin nye vd, den legendariske Charles Magnusson, som bland annat kallats för svensk films Grand Old Man. Där gjordes alla filminspelningar i ett ståtligt glaspalats fram till 1919 då filmstaden i Råsunda var färdigbyggd med sina moderna studios. Och i samband med flytten dit ombildades företaget och fick sitt nuvarande namn Svensk Filmindustri, SF, som än idag är kvar i lokalerna i Solna. Men det var alltså i Kristianstad som allting började.
Ja, vi står ju nu i dörröppningen till studion. Så att just här där du står, precis där du står nu, där står alltså filmfotografen. Och som du ser så har vi en kamera vid sidan om och så är det en gammal partikamera. Och just en sån kamera som man då använder här, alltså den här partikameran är från 1908-1909. Så här stod fotografen då och så vevade han på den kameran och så ser du att vi har kulisser, va? Och där spelade man då på golvet framför de här kulisserna. Och så ser du att det är en dörr i själva kulissen där skådespelarna kom in. Det var alltså filmat teater på den här tiden. Det var samma avstånd mellan filmkamera och skådespelare. Så det var ju egentligen, det var inte för egentligen vad vi kallar för film idag, mer filmat teater. Du har ju, vad du ser här, det ska vara ett värdshus. Det är målade bakgrunder, målade kulisser som du ser, va? Det här är ju inga original, utan det här är, man målade av det här på slutet av 60-talet utifrån foton. Men det är alltså, ska ju se ut som från den här filmen Järnbäraren som man då gjorde 1910.
Så är det fönster där, alltså som är målade på kulissen, där det är en utsikt över någon slags flodlandskap?
Ja, så är det.
Vad är det vi ser då?
Ja, vi ser ett bord och vi ser en soffa och lite stolar och vi ser, ja, de har dukat bordet, lite blommor på bordet och så.
Det är någon slags stilmöblemang eller man ska säga i ljusträ.
Ja, precis, så är det ju. För att man ska få den här interiören så att den ska se exakt ut som det såg ut i den här scenen, Järnbäraren.
Vad är Järnbäraren för en film då?
Ja, det byggde ju på berättelsen av August Blanche. Det handlar om rikeman Dahl som vill ha ett litet rendezvous med en järnbäraren som det heter dotter. Och sen är det så att han förför henne. Så det är förförelsescenen vi får uppleva här. Och så slutar den här filmen ganska så olyckligt att järnbäraren alltså tar helt enkelt livet av Dahl i slutscenen på den här filmen.
Hur lång var den här filmen då?
Kanske den var ungefär 16 minuter när man kör med 16 rutor i sekunden. Nu när vi kör lite, nu är det ungefär 10 minuter när vi kör med 24 bilder i sekunden.
Så du har sett den?
Jag har sett den många gånger.
Ni har en kopia här på museet?
Ja, det har vi.
Det är alltså en stumfilm och så spelades det musik till, eller?
Ja, så var det. Det spelas alltid musik till filmerna. Så att det var ju aldrig tyst i salongen. Var det en mindre biograf så var det ofta en pianist. Var det stora biografer så var det ju orkester i biografen. Sen var det ofta så att man fick ett programblad för att läsa in sig. Men å andra sidan gjorde de också filmer på den här tiden på kända romaner och sådär. Så folk kom ju handlingarna på det här, i det här, va?
Men Järnbäraren var inte den allra första filmen alltså?
Nej, det var ju Värmlänningarna. Dahlgrens Värmlänningarna som de gjorde. Det första de gjorde, det var de sommaren 1909. Och det var den där kärlekshistorien mellan Erik och Anna. Och där de inte får gifta sig för föräldrarna. Och, ja.
Den första svenska spelfilmen var alltså en version av det populära folklustspelet Värmlänningarna av Fredrik August Dahlgren. Interiörscenorna spelades in i ateljén och exteriörscenorna i omgivningarna runt Kristianstad. I rollerna som det unga kärleksparet Erik och Anna sågs Georg Dahlunde och Ellen Ströbeck. Båda amatörer från Kristianstadgodtemplarnas teatersällskap.
Skådespelare 1909 års filmer, det var amatörteater. Skådespelare från ett teatersällskap som heter Thalia här i stan. De hade ju scenvana genom att de agerade i det här amatörsällskapet. Men de som var med i 1909 års filmer framförallt, de gjorde ju inte mycket mer film sen. Men det var ju professionella skådespelare från Stockholm som kom ner, som var i 1910 års filmer. Så där är ju lite annorlunda. De hade ju en teaterkarriär, men det hade ju inte 1909 års skådespelare.
Vem regisserade de här filmerna då?
Det gjorde Carl Engdahl, regisserade 1909 års filmer. Det var en skådespelare för Södra Teatern i Stockholm. Och de erbjöd honom att han skulle regissera de här filmerna. Och han var väl ingen lyckad person på det här viset. När han kom ner berättade att han inte kunde så mycket. Och sen var han där i 3 månader och regisserade film. Och sen när han åkte hem så kunde han inte speciellt mycket om att regissera film. Så att, egentligen var det väl så att det var Charles Magnusson framförallt. Alltså verkställande direktör som gick in och hjälpte till att regissera filmerna. Men däremot när de satsade vidare 1910, när proffsen kom ner, så då var det ju Gustav Linden som blev regissör. Han jobbade regissör vid Dramatiska teatern i Stockholm. Han kom att regissera de 1910 års filmer. Det innebär ju att det var mycket mer professionellt team, som du förstår, på 1910 års filmer än 1909 års filmer.
Kan man se skillnad på själva filmerna?
Ja, alltså, jo, lite grann. Alltså, det är ju, allting är ju filmat teater, så att visst, lite skillnad. Så man ser ju att de är lite mer professionella. Det var ju de första staplande stegen man tog ju. Och det var ju det var stora yviga gester och det avstod mellan filmkamera och skådespelare. Inga avancerade klipp och så vidare. Så jag menar, jo, kanske lite. Kanske det är lite mer strukturerat i 1910 års filmer än 1909 års filmer.
Var klipptes filmerna sen då?
Ja, då klippte de dem själva. De hade ju en verkstad och filmlaboratorium här, så de klippte och gjorde allting själva här ju.
Efter att de 3 första filmerna spelats in 1909 med amatörskådespelare och en mycket oerfaren regissör höjdes ambitionsnivån betydligt när Dramaten-regissören Gustav Linden kom 1910 och tog med sig sommarlediga Stockholmsskådespelare som, liksom han själv, behövde tjäna en extra hacka. Till exempel Ivan Hedqvist, som spelade brukspatron Dahl i Järnbäraren bland annat, och som sedan fick en lång karriär inom den svenska filmen. Och förutom de 2 nämnda filmerna, hans svenska bio spelar in ytterligare 5 i Kristianstads ateljén.
Det var Fänrik Ståls Segnar, Bröllop på Pulvåsa, 2 versioner gjorde man. Man gjorde Regina von Emmons och konung Gustav II Adolf, gjorde man, som man satsade rejält på 1910 års produktion. Det var väl den filmen som satsade allra mest på. Och så gjorde man 2 anti-immigrationsfilmer. Just när man gjorde de här filmerna här i Kristianstad så var det en omfattande utvandring till USA. Och då gjorde man propagandafilmer mot emigrationen. Så då gjorde man 2 filmer. De hette nästan likadant. Den ena hette Emigrant och den andra hette Emigranten. Emigranten gjordes av amatörerna och Emigrant gjordes av de professionella skådespelarna.
För att få folk att stanna kvar i Sverige?
Precis, visade att det är elände som mötte dem, svagheterna som mötte dem i USA och så vidare. Och att allt inte var så lätt och så vidare. Två propagandafilmer, ganska intressanta. Alltså, alla de här filmerna som vi har berättat om står det på originalkopierna, eller kopierna, det finns ju inga original kvar längre, står det kinematografisk jättefilm, står det på de här. Och det var 15, 18 minuter så. Men så gjorde man också Regina von Emmons, en kolossalfilm kan vi kalla det då, för som var ungefär 40 minuter lång, ovanligt lång film gjorde man. Satsade jättemycket, en riktig kostymfilm och så vidare. Här har du ju en originaldräkt till exempel från Regina von Emmons som man satsade väldigt, gjorde som en tysk firma.
Vad handlade den filmen om?
Det handlade om 30-åriga kriget och konflikten mellan katoliker och protestanter och så vidare. En elak jesuitmunk och så vidare.
Men 40 minuter 1910, det måste ju ändå ha varit en väldigt lång film.
Ja, det var en väldigt lång film alltså, det var ju det. Jag satsade rejält. Och som otur var ju att den här också drabbades av, det skadades och sådär. Så den har vi bara fragment kvar av den filmen. Alltså.
Men de här filmerna, blev de framgångsrika?
Nej, det vi jobbade var de inte speciellt framgångsrika. Några filmer kom aldrig att visas för betalande publik. Några blev väl ganska så framgångsrika. Jag vet att Regina von Emmers och Gustav II Adolf, den ville publiken gärna se, och den visades, om jag nu minns rätt, 44 gånger i sträck här nere på Cosmama-biografen i botten på det här huset. Så vissa var ju väldigt populära och välgjorda, och andra filmer kom aldrig att få premiär.
Men om kostymfilmen Regina von Emmerich och konung Gustav II Adolf blev en publiksuccé, så fick den ett betydligt svalare mottagande av recensenterna, som tyckte att det var ett överdrivet spektakel. Järnbäraren däremot fick överlag god kritik. Den som kommer till Filmmuseet i Kristianstad kan förutom att uppleva atmosfären i ateljén ta del av en utställning om svensk filmhistoria från 1909 och fram till slutet av 1920-talet. Det finns också en biografsalong där det visas film då och då, och så en takterrass som fungerade som filmateljé även den under varma, torra sommardagar. Och där Kristianstadborna kunde skymta de eleganta Stockholmsskådespelarna när de tog rökpauser mellan tagningarna.
Titta så vackert det är här ute på sommaren.
Oj!
Alltså det här är faktiskt byggt som en utomhusateljé. Det är verkligen speciellt. För du vet, jag berättade för dig om det här, hur viktigt det var med glaset och att ljuset kom in, och för att man inte hade några riktigt starka studiolampor och sådär. Så då byggde man den här terrassen för att om det blir för mörkt i ateljén så skulle man kunna göra inomhusscenen utomhus. Så att kameran var placerad där borta, och där vi står nu här agerade då skådespelarna. Och här ser du ju delar av stan. Vi ser vattentornet där borta, här ser vi ju bort mot rådhuset och så vidare. Stora torg och här. Och det är en underbar miljö, eller hur?
Absolut.
Och här serverar vi på sommarna. Det är väldigt mysigt.
Det är som ett rum på taket, kan man säga. Det är en ganska hög mur.
Ja, det är det. Mm. En ganska hög mur.
Den är väl, vad är den? 1,5 meter,
ja,
kanske?
Ja, här ut mot stan.
Det sa Ronny Jönsson, intendent på Regionmuseet i Kristianstad och den som ansvarar för Kristianstad Filmmuseum. Där har man öppet måndag till fredag mellan 12 till 17 fram till den 4 augusti. Och under lågsäsong är det öppet söndagar samma tid. Reporter var Gunilla Kracht.